Del 29. Fiendens fiende. Den europeiska högern besöker Israel. Måndag 6 december 2010. Det var en brokig skara som steg in i den gula bepansrade Volvobussen i staden Ashkelon vid Medelhavet i sydvästra Israel, nära gränsen till Gaza. Stora delar av den europeiska populistiska och främlingsfientliga högern satte sig en efter en i den luftkonditionerade bussen. Där fanns det österrikiska högerpopulistiska FPÖs partiledare Heinz Christian Strache. Där satt ledaren för det belgiska Vlaams Belang, Philippe de Winter. Lite längre bort placerade sig René Stadtkiewicz, ordförande för det nybildade tyska islamfientliga partiet Die Freiheit. Några stolsrader bort återfanns flera ledande counterjihadister. Här satt Elisabeth Sabadich-Wolf, huvudtalare på islamseminariet i Göteborg, och Paul Weston, ordförande för British Freedom Party. Weston hade euforisk skrivit på sajten Gates of Vienna efter Sverigedemokraternas valframgång att detta var början på den europeiska nationella högerns kontrarevolution. Och där satt också counterjihadisten och sverigedemokraten Kent Ekeroth. Just ett vackert sällskap, konstaterade Tysklands kanske mest ansedda dagstidning Frankfurter Allgemeine Zeitung syrligt. Man får gnugga sig i ögonen, kommenterade den tyska veckotidningen Die Zeit och ställde två givna frågor. Vad gör denna högerpopulistiska angreppsstyrka egentligen i Israel? Och vad innebär detta för Israel? Flera av de deltagande partierna hade, på samma sätt som Sverigedemokraterna, en historia av antisemitiska och rent av nazistiska strömningar. Det var inte bara sverigedemokrater som skrikit judesvin i sina demonstrationer eller bränt böcker av judiska författare. I flera av de andra partierna fanns en liknande bakgrund, och det gällde även deras ledande företrädare. Heinz Christian Strache, ledare för österrikiska FPÖ, föddes 1969 i en sudettysk familj. Hans anhöriga hade tvingats lämna sitt hem i nuvarande Tjeckien under folkförflyttningarna efter andra världskriget. Strache blev redan som tonåring medlem i den högernationalistiska studentföreningen Wiener Penale Burschenschaft Vandalia, vars medlemmar ägnade sig åt hyllningar av nationen under sitt motto ära, frihet och fosterland. Här lärde Strache känna flera som kom att bli Österrikes mest framträdande högerextremister. Gottfried Küssel var en av dem. Han blev ledare för den militanta nazistiska kamporganisationen VAPO. De genomförde militära övningar och deltog i den årliga stödmarschen för den fängslade nazisten Rudolf Hess, Hitlers ställföreträdare och minister i den första nazistiska regeringen 1933. I mitten av 1980-talet deltog Hans Christian Strache själv i nazistiska träningsläger i Österrike. Deltagarna, klädda i uniform, hade skjutövningar och tränade närstrid med gummibatonger. När österrikiska medier avslöjade träningslägren nekade Strache och avfärdade artiklarna som dumheter. När det dök upp bilder på de beväpnade, uniformsklädda deltagarna erkände Strache att han varit med, men han försvarade sig med att han och de övriga kämparna inte använt riktiga vapen, det hade varit paintballgevär. Några år senare greps Strache beväpnad med en startpistol på ett möte med det tyska högerextrema partiet DWU, Deutsche Volksunion. Då hade Strache redan inlett sin politiska karriär i österrikiska FPÖ. När partiets mångårige ledare Jörg Haider tvingades bort 2005 tog Strache över. Som partiledare väckte Heinz Christian Strache först uppmärksamhet för sin oförsonliga inställning till homosexuella. Han skiftade snart fokus till Österrikes muslimska befolkning som han pekade ut som den nya huvudfienden. I en uppmärksammad demonstration mot ett muslimskt kulturcenter gick Strache i täten med händerna runt ett stort kors. Han påminde om en sentida efterföljare till de båda prästerna fader Merin och fader Karras i kultfilmen Exorcisten. De gick på exakt samma sätt med korset upplyft framför sig när de försökte driva ut djävulen ur den besatta flickan Reagan. Att de tyska tidningarna undrade vad personer som Strache och Ekeroth egentligen gjorde på sin pilgrimsresa i Israel var kanske inte så konstigt. Die Zeits artikel om resan hade rubriken Israels falska vänner. Bussen körde från Ashkelon vid Medelhavet till de av Israel ockuperade områdena på Västbanken. De olika stoppen under resan verkade göra stort intryck på deltagarna. Gruppen besökte bland annat en israelisk militärpostering vid gränsen mot Gaza. Här tog resenärerna på sig delar av den israeliska arméns utrustning. Stridsvästar och hjälmar, och muntert skrattande målade de kamouflagefärg i ansiktet. Kent Ekeroth ler mot kameran. Han ser både stolt och glad ut på de bilder som deltagarna tog på varandra. Han har bytt ut sin kavaj mot en tung israelisk stridsväste och hans ansikte är nerkletat med färg. I en dokumentärfilm om resan som den österrikiska tidningen Kronen Zeitung gjorde hörs de skrattande deltagarna ropa: "Kom igen nu allihopa, gruppbild, gruppbild." Efter att de tvättat av sig kamouflagefärgen kramade resenärerna om de israeliska värnpliktiga och yrkessoldaterna. Vad dessa unga människor gör är att dag och natt försvara oss och vår frihet. Istället för att demonisera dem borde vi tacka dem, skrev Elisabeth Sabadich-Wolf. Paul Weston skrev på bloggen Gates of Vienna: "Den fysiska gränslinjen mellan Israel och Gaza är också den bildlika gränsen mellan islam och västerlandet, eller rättare sagt mötesplatsen mellan godhet och ondska, där ondskan har fått beskedet hit men inte längre." Under resan höll Paul Weston ett tal. Hans försäkran om den europeiska nationella högerns stöd till Israel hade närmast bibliska undertoner. "När vi åkallar Gud för att hjälpa oss besegra ondskan, då står vi tillsammans med Israel. När vi åkallar förrädarna, de undfallande propagandisterna och de antivästliga hatarna inom Europas politiska och mediala klass, då står vi återigen tillsammans med Israel. Vi är fast förankrade tillsammans i denna kamp och tätt förankrade kommer vi att stå kvar eller falla." Resan arrangerades av Counter-Jihad-rörelsen. Det här var nätverkets andra stora framgång på kort tid. Först hade en av rörelsens ledande aktivister, Kent Ekeroth, valts in i det svenska parlamentet. Och nu, bara några månader senare, hade nätverket lyckats samla stora delar av den europeiska nationella högern till en solidaritetsresa till Israel. Här förde de officiella samtal med företrädare för politiska partier och bosättarorganisationer. Gates of Vienna skrev i triumfatorisk ton om den delegation från europeiska Counter-Jihad som tillsammans med medlemmar från de nationella partierna inom den nya högern tillsammans besökte Israel. Resan fortsatte in på ockuperat territorium. En benämning som counter-jihadisterna menar är helt felaktig. På måndagen åkte den europeiska counter-jihad-rörelsen i en skottsäker buss in i det som de okunniga liberaler vänstern kallar Västbanken, men vad historiker, israeler och andra känner som Judeen och Samarien. De västliga liberaler som utropat detta område som ockuperat är kända historiskt som nyttiga idioter, skrev Paul Weston. På universitetet i staden Ariel på Västbanken förklarade Kent Ekeroth att målet med resan inte bara var att visa sitt stöd för Israel. De deltagande partierna och counter-jihad-rörelsen önskade naturligtvis också något i gengäld. Han satt på en stol i en ring som deltagarna format med sina värdar. Vi är här för att samarbeta. Men det måste också fungera åt andra hållet så att våra partier i Europa får legitimitet, sa Kent Ekeroth. Vi har problem med de judiska organisationerna i Europa. De arbetar mot oss. De kallar oss rasister och antisemiter, bla bla bla, och allt det där. Jag tror att påtryckningar från Israel skulle kunna hjälpa oss på sikt. Även detta samtal filmades av den österrikiska tidningen Kronen Zeitung. När reportern hörde Ekeroth säga att målet med resan var att ge legitimitet åt den europeiska nationella högern, kunde han inte låta bli att fälla den sarkastiska kommentaren: jaha, så allt handlade om en vit tvätt. Kent Ekeroth hade kritiserat de judiska organisationerna i Sverige förut. I en intervju för boken Svensk svenskare beklagade han sig över de svenska judarnas oförstående inställning till Sverigedemokraterna och kampen mot islam. Det enda man kan lita på, förklarade Ekeroth, var de polsk-judiska familjer som hade samma bakgrund som han själv. Polsk-judiska är mer jordnära, lite hårdare och har lättare att fatta detta med islam. Stockholmsjudarna fattar inte.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Inte. De är värre än folkpartister och försvarar det mångkulturella samhället, sa Kent Ekeroth. I en intervju med Newsweek förtydligade han sin inställning. Du kan inte vara mot islamiseringen av Europa och samtidigt stödja araberna i Israel. De judar som bekämpar oss istället för den riktiga fiende gräver sina egna gravar. Knesset, det israeliska parlamentet, tog emot sällskapet dagen därpå, tisdagen den 7 december. Efter de sedvanliga, rigorösa säkerhetskontrollerna hälsades de välkomna av bland andra regeringsledamoten Ayub Kara från det borgerliga högerpartiet Likud. Delegationen gick en guidad tur i byggnaden och satte sig sedan i överläggningar med en av ledarna för det ultranationalistiska Shas-partiet, Nissim Sev. Shas-partiet grundades 1984 av ett antal inflytelserika rabbiner under ledning av Ovadia Yosef. De ville samla de ultraortodoxa sefardiska judarna politiskt. Partiets målsättning är att staten Israel ska styras enligt traditionell judisk lag Halakha. Partiet är emot återlämnandet av ockuperad mark. De har motsatt sig stora delar av fredsprocessen och har nära band till bosättarrörelsen. Trots att de betonar det de kallar religiösa värden har Shas-partiet genom åren skakats av flera skandaler. Ledamot efter ledamot har åtalats och dömts för brott som bedrägeri, förfalskning och tagande av mutor. Partiet och dess ledare har också skapat rubriker genom sina hetska utfall mot palestinier. I april 2010, bara ett halvår innan Kent Ekeroth och hans grupp kom på besök, hävdade partiets grundare, rabbinen Ovadia Yosef, att det nu var dags att utplåna araberna en gång för alla. Det är förbjudet att visa dem barmhärtighet, förklarade rabbinen under en ceremoni inför den judiska påsken. Man måste skicka missiler på dem och förinta dem. De är onda och fördömda. Shas-partiet har genom åren också fått återkommande kritik för sin konservativa syn på kvinnor. Flera kvinnoorganisationer har till exempel uppmanat väljarna att inte rösta på partiet så länge de bara har män på sina partilistor. Chasspartiets inställning till homosexuella är lika kompromisslös som deras syn på kvinnor. Nissim Sev, som tog emot counter-jihadisterna i Knesset, har liknat homosexualitet vid en sjukdom och hävdar att den är lika farlig som fågelinfluensan. Han har krävt ett totalförbud mot samkönade relationer och föreslagit inrättandet av rehabiliteringsläger för Israels homo- och bisexuella män och kvinnor, där psykologer, psykiatriker och socialarbetare ska hjälpa dem att återvända till ett normalt liv på samma sätt som avvänjningskliniker för drogmissbrukare. Enligt Sev borde 2 års inlåsning på dessa rehabiliteringsläger vara en lämplig tidslängd. Det viktiga är att de homosexuella inser att deras livsstil håller på att förstöra vår existens. Israelresan avslutades med att deltagarna skrev under ett fördrag som de kallade Jerusalem-deklarationen. Undertecknarna slog fast sitt reservationslösa stöd till staten Israels existensberättigande och förklarade att de står längst fram i frontlinjen i kampen för de västliga demokratiernas värdegemenskap. Counter-jihadisterna var mycket nöjda. "Jag tror att den här resan var en succé för alla", skrev Elisabeth Sabadich-Wolf på bloggen Gates of Vienna. Israelerna kunde förklara sina säkerhetsproblem. Den nya europeiska högern kunde framgångsrikt visa att man inte nödvändigtvis är antisemit bara för att man tillhör högern. Och den europeiska counter-jihad-rörelsen kunde knyta kontakter på alla sidor och visa att även de har något att säga. Sabadich-Wolf förklarade att det var viktigt att nätverket från och med nu fick en huvudroll i det politiska spelet om Mellanöstern. Den europeiska counter-jihad-rörelsen gjorde ett mycket starkt intryck på de israeliska och europeiska politikerna. Flera liknande konferenser är planerade de kommande åren och det är av största vikt att de alla äger rum med counter-jihad-rörelsens medverkan, skrev hon. Innan resesällskapet lämnade Israel passade de på att besöka Yad Vashem, monument över och forskningscenter om förintelsens offer. Tillsammans vandrade counter-jihadisterna runt bland foton på mördade män, kvinnor och barn. Hans Christian Strache, som i sin ungdom deltagit i nazistiska träningsläger, tittade under tystnad. Utställningen berättade om offer och ansvariga, bödlarna men även hetsande politiker, tjänstvilliga byråkrater och andra som möjliggjort massmorden lyftes fram. Enligt tradition tar de besökare som går in i Yad Vashems minnesal på sig den judiska kippan av respekt för förintelsens offer. Även Kent Ekeroth och de flesta av hans vänner tog på sig huvudbonader. Men inte partiledaren för FPÖ, Heinz Christian Strache, och partiets chefsideolog Andreas Mölzer. De bar varsin kalott från de tysk-nationella studentorganisationerna Burschenschaft. Studentmössorna kallas på tyska för Biertonnen, öltunnor. De används av studentorganisationer som samlat många av andra världskrigets värsta bödlar och krigsförbrytare, och de har fortsatt att vara en grogrund för efterkrigstidens nazistiska rörelser. Trots det har de båda politikerna inte bara packat ner mössorna inför Israel, de verkade också tycka att kalotterna var den mest lämpliga huvudbonaden att hedra förintelsens offer med. Skandalen var ett faktum. Ett pinsamt misstag eller medveten provokation, undrade Der Standard, en av de österrikiska tidningar som slog upp nyheten stort. Den österrikiska extremhögern jublade. Medlemmar i det fortfarande existerande Burschenschaft-sällskapen berättade att de hade skrattat sig sönder och samman när de hörde nyheten. En som hade något svårare att inse komiken i det hela var Ariel Musikant från den judiska församlingen i Wien. Han menade att Strasches val av huvudbonad var en ytterst medveten politisk handling. Det var en signal till nazisterna i det egna leden. Titta, jag åker visserligen till Israel, men med en öltunna på huvudet. Men i svenska medier var det i princip tyst om Israelresan. Det hade det också varit när Europas extremhöger och högerpopulistiska partier samlades i tyska Gelsenkirchen några månader tidigare, trots att Kent Ekeroth var en av huvudtalarna. Bevakningen i de internationella medierna, framförallt i tyskspråkiga tidningar, var desto större. Resan kommenterades flitigt från tidskrifter som Newsweek till nyhetsbyråer som Reuters. De flesta såg resan som del av en ny politisk strategi från den europeiska extremhögern. Det är fortsättningen på kampen mot moskéer med andra medel. Helt enkelt efter maximen, min fiendes fiende är min vän. Sammanfattade Frankfurter Allgemeine Zeitung. Den tyska tidningen Jüdische Allgemeine var inne på samma linje. De menade att den europeiska extremhögerns närmande till Israels högerkrafter byggde på en cyniskt maktpolitisk analys. För de flesta högerpartier utgör stövelnazister ingen önskvärd målgrupp och de utgör inte heller antalsmässigt ett attraktivt väljarunderlag. Därför riktar man sitt fokus mer på borgerligt konservativa väljargrupper. Veckotidningen Die Zeit påpekade att den nya alliansen mellan Europas extremhöger och israeliska bosättare, religiösa extremister och högerpartier skulle skada Israel. Landet isolerades och delegitimerades i omvärldens ögon. Och det riskerade i förlängningen att äventyra hela fredsprocessen. Tidningen skrev: högerpopulisternas besök är den senaste och kanske mest baksluga attacken på Israels anseende den senaste tiden. Europeiska högerpolitiker som kallar på kamp mot islam från israelisk mark. Inget skadar mer än dessa falska vänner. Innan de lämnade Yad Vashem la Kent Ekerots vänner counter-jihadisterna ner en krans för att hedra förintelsens offer. De lämnade också en hälsning i Yad Vashems minnesbok som de också publicerade på Gates of Vienna. Vi kommer att arbeta tillsammans för att säkerställa att aldrig mer verkligen innebär aldrig mer. Undertecknat det europeiska counter-jihad 7 december 2010. Exakt 12 dagar efter att deltagarna lämnat sin hälsning till förintelsens offer, den 19 december 2010, skrev Fjordman på sajten Gates of Vienna. Norrmannen var counter-jihadisternas kanske viktigaste röst och ideologiska inspiratör. Nu gav han sin syn på framtiden för Europas muslimer. Det finns bara en möjlig förklaring, den enda som aldrig nämns i västlig mainstream-media, att muslimer och deras kultur är fullständigt oförenlig med våra värderingar och samhällen. Fjordman föreslog också en långsiktig lösning på det som han kallade problemet. Islam och det som praktiserar religionen måste fullständigt och för alltid avlägsnas från samtliga västvärldens länder.